Daniel Beiner här. Jag vill bara passa på att tacka just dig som lyssnar på Riktigt Viktigt. Jag är så glad och tacksam över att just du lyssnar. Den här podden förändrar människor till det bättre. Den är så viktig. Och vill man så kan man stötta arbetet med Riktigt Viktigt genom att bli medlem på Patreon. www.patreon.com/riktigtviktigt. Som medlem på Patreon så får man tillgång till allt material långt innan det släpps i de vanliga apparna. Tusen tack för din tid. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Riktigt Viktigt. Idag sitter jag här med en barndomsvän som heter Micke. Vi kanske inte var bästa vänner i liksom barndomen. Vi har absolut blivit vänner på äldre dagar. Jag såg alltid Micke som en glad person. Och med åren så vet jag att han gick igenom en hel del trauman som jag förstod aldrig hur det inte kunde ta på honom. För min upplevelse var att man inte kunde se eller märka det på honom som person. Och jag tänkte att vi skulle prata om det lite idag. Välkommen Micke.
Tack.
Ja, nu sitter vi här i en professionell situation. Jag är en professionell intervjuare nu för tiden.
Om du är.
men som jag sa då, det finns två, som jag vet, helt avgörande situationer i ditt liv som jag som person inte kan föreställa mig hur jag skulle överleva. Vi kommer ju komma in på det lite sen. Men vi börjar alltid podden med att prata om ditt första trauma, din första sorg. Du sa att det var när du var runt 8 år.
Ja, men det är väl ganska klassiskt föräldrarnas skilsmässa. Och det var, som man var så liten som man var, så kan man nog inte liksom sätta någon etikett på det. Men jag tror att det var tuffare än vad jag trodde att det skulle vara eller har varit. Liksom.
Vad, nu i vuxen ålder, vad skulle kunna ha skett annorlunda?
Jag vet inte riktigt. Alltså, föräldrarna gjorde väl så gott de kunde, men det var den klassiska pappa lämnar mamman för en ny familj. Liksom. Och då tar man ju per automatik mammans sida, eftersom man bor hos henne. Då. Så han var ju boven i dramat i hennes ögon och i förlängningen i våra ögon. Och den relationen har ju aldrig varit. Det har aldrig varit en farson på det sättet som jag tror att man ska ha det.
Eller som kunde
eller
ha varit.
Kunde ha varit, ja. Precis. Utan det har alltid varit med lite distans,
ja.
Kan jag tro.
Har ni en kontakt idag?
Det har vi. Och periodvis har han varit jättebra stöd genom livet. Men det känns som att det har varit mer på hans villkor än på barnens, om man säger så.
I förra veckans avsnitt så den personens första trauma var också skilsmässan. Och då upplevde hon då att föräldrarna försvann efter skilsmässan. Allt var så tryggt och bra, men så försvann eller så blev det skilsmässa, sen försvann föräldrarna. Att ingenting fanns kvar, så den människan, hon spårade helt och började festa och stöka. Liksom. Vad tog du med dig av det, eller vad hände hos dig i den situationen? Nu var du lite yngre, 8, det är ingen festålder direkt.
Men... Nej, precis. Men det som jag såg var ju att våran mamma då, Marianne, var ju den som, alltså hon gjorde ju allt för oss. Ja. Alltså då menar jag allt. Vi snackar liksom, jobba dygnet runt för att få det gå ihop. Var 3 grabbar, alla spelar hockey, det är inte världens billigaste sport sådär. Men hon, alltså hon jobbar 24-7, riktigt sån här, ja, men vardagshjälte-grej. Och det har jag nog liksom fått med mig efter, alltså i vuxen ålder, att man gör det som krävs. Alltså man får jobba.
Kom du mamma närmare efter skilsmässan?
Ja, gud ja.
Familjen blev tajtare.
Ja, vi blev ju supertajta. Och det var ju liksom, det var ju vi 4 då. Och sen så hade vi ju, det var ju varannan helg, farsa liksom. Men det var ju inte alls... Det var väl kul. Han hade ju mer pengar än vad hon hade. Och då kunde man ju få coola grejer liksom.
Uppskattar du det där och då?
Då, ja. I efterhand så förstår jag nog att det är mer av alltså skuldkänsla kanske.
Samvetesköp.
Så, ja, men att du köper. Man får köpa sina barn liksom. Mm. Och det där har jag... Jag ska inte säga att jag har anammat det, men jag har i förlängningen då inga problem att köpa vad som helst till mina ungar.
Nej, alltså, man är så bort.
Ja, men så här, ja, det är ett skämt. Mm. Nästan. Men allt som man inte fick själv vill man ju att de ska ha, såklart. Mm. Och jag kan gå till ja, extremer för att de ska få det. Liksom.
Mm.
Så att, nej, det där är... Det ligger nog någonstans i bakhuvudet, det tror jag.
Om... Jag passar på att ställa den här frågan till dig också, för jag ställde den till förra gästen. Om du skulle gå, eller typ samma i alla fall, om du skulle gå igenom en skilsmässa nu,
mm.
Hur skulle du göra det för att det inte ska... För jag tror ju så här, jag tror inte din pappa ville att det skulle bli det här traumat.
Nej, gud nej.
Och jag tror att man som förälder gör saker som man tror är bra eller som är helt okej okay, eller som är inom ramarna för vad som är, liksom, inte kommer ge barnen trauma men som ändå ger barnen trauma. Ja. Liksom.
Ja, så är det väl. Men det är ju det här med att det måste ju någonstans vara, för först och främst så är det egoistiska skäl.
Mm.
Om det inte har hänt något dramatiskt i förhållandet. Liksom. Men att bara leta upp någonting annat för någon annat skull.
Är det så du upplever det?
Det var lite så jag upplevde det. Mm. Sen är det ju olika från person till person. Det säger jag ingenting om. Men just i det här fallet så var det nog... Jag kan inte sätta fingret på det, vad det var. Liksom. För att min bild av henne är och var av någonting helt annat, uppenbarligen.
Mm.
Men skulle det vara jag... Man säger ju alltid att ungarna ska inte komma i kläm, men oundvikligen.
Så ja, så behöver man gå isär, så behöver man gå isär.
Exakt.
Och hur gör man det då på ett ja, icke-traumatiskt
precis.
Sätt för ett barn?
Och där har jag nog, alltså, jag har nog ungefär noll svar att ge där.
Mm.
Och speciellt i den åldern som vi var i, min storbrorsa var väl kanske 10 då. Alltså mellanstadiet, ganska lätt. Mm. Man tar mycket intryck av allting. Och då är det ju lätt att ta någon sida. För att någon säger det. Det är en vuxen som säger det. Och då litar du på det liksom. Så att, jag vet inte. Håll ungarna utanför så mycket det går.
Ja, absolut. Och jag menar så här... det är inte helt ovanligt att familjer splittras.
Nej.
Speciellt inte efter att man har skaffat barn. Liksom. Och om man då sitter i den situationen när man ska splittras. Du upplevde att pappa... lämnade för en annan familj.
Mm.
Det som antagligen hände var att han inte längre var kär i din mamma
och ja,
blev kär i en annan. Mm. Vilket i en vuxen situation är det ganska normalt. Mm. Men jag är inte kär här länge så jag kan inte leva olycklig i en relation för alla andra skull. Liksom. Det, man säger det, man ska inte vara ihop för barnens skull.
Mm.
Det är inte föräldrarna lyckliga så blir inte barnen lyckliga hit och dit. Men det är ju pest eller kol
det
här.
Ja, så är det.
Så om man då hamnar i den situationen ja. Mörkar man att man har blivit kär eller förklarar man sig, men jag har blivit kär i någon och ni kommer förstå när ni blir vuxna eller liksom...
Ja, där får man nog ta liksom, alltså, man känner ju sina egna barn bäst liksom, men jag tror nog att det har nog lite med ålder och liksom mognad i barnen,
mm.
för jag tror inte de förstår vad du menar när du säger att du är kär i någon annan.
Nej.
Och då mamma är ju världens bästa person eller pappa är världens bästa person, det är majoriteten kommer ju tycka det liksom. Så att jag tror den är en klurig.
Ja, den är svår, men anledningen till att jag går in djupdyker i det är just för att det är många som har det som sitt första trauma liksom. Men som ändå är en normal grej i vuxen ålder att så här, ja, vi gjorde slut och jag träffade en ny och blev kär liksom.
Ja, precis. Nej, jag vet inte vad, alltså det är ju det första egentliga liksom minnet så som jag har av att...
Men kan det dyka upp idag som en sorg också?
Nej, inte på det sättet. Det är liksom, det är överspelat för min del. Och mina barn har inte heller frågat och sådär, liksom om någon speciell familjekonstellation liksom. För de är det, det är så det är liksom.
Mm.
Så att, nej, för min del är det...
Är du rädd för att hamna i en sån situation själv? Alltså, skulle du kunna dra det till att säga, men jag stannar kvar oavsett vad jag känner? Just för att det är trauma?
Så jag vet faktiskt inte, ärligt talat. Jag tror nog att som barn så behöver du ha båda föräldrarna närvarande för att det ska vara för att det ska vara en så normal tillvaro som möjligt. Och då får man ju gå till extremer för att få det dit liksom. Sen är det klart att om man bråkar då som föräldrar hela tiden så kommer ju det ge större skada än att man kanske går isär då. Men jag skulle inte säga att jag är rädd för det, men det ligger inte liksom nära till hands alls.
Nej. Jag har ju ganska nyligen insett så här att jag har aldrig lämnat någon. Även om jag har varit i en relation som är så här, men det här är inte nice, så har jag inte gått därifrån.
Nej.
Och det håller jag fortfarande på att så här reda ut vad det är. Nu är jag ju så pass gammal, i 40 år, och liksom så pass medveten, så att idag så skulle jag ju göra det. Skulle jag känna så här, men det här orkar jag inte med, liksom, det här är inte bra, det här är inte min framtid, så skulle jag lämna. Men jag har liksom aldrig ens tänkt tanken att lämna innan, utan jag har bara kört tills att jag blir lämnad. Och jag vet inte.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Jag vet inte hur det kommer sig, men det är ju... Det är ett problem på riktigt. Alltså det är en problematik. Man lever ju bara en gång. Liksom.
Ja, så är det.
Så det är någonting jag försöker förespråka. Att så, man ska inte vara i något som man inte trivs i. Även om man har barn så tycker inte jag att man ska vara där. För att det märker ju barnen om inte föräldrarna är lyckliga. Liksom.
Ja, de är ju smartare än vad man tror. Alltså, så att,
Verkligen så. Okej, sen gick vi i... skolan stundtals ihop.
Jag var i skolan i alla fall. det är så man ibland.
Jag blev lite rundflyttad. Jag har ju gått i 7 olika skolor och sådär. Runtkastad liksom. Av diverse instanser och myndigheter. Jag var ju inte ett bra barn. Liksom. Och jag hade inte rätt pedagogik från de vuxna. Alltså jag kunde ha varit mycket bättre om jag hade någon som såg och hörde mig för vem jag var och mina behov. Liksom. Men det fanns inte på den tiden. Utan det var bara så att han platsade inte in. Han, liksom. Så att jag satte ju mig i ett utanförskap. Alltså jag var ung. Alltså. Jag var 8-9 bast när liksom hela den grejen drog igång. Men jag ändå, liksom, vi har ändå haft samma umgängeskrets. Även om vi inte umgått så har vi varit uppvuxna på samma områden. Vi har gått samma skolor och sådär. Men jag har aldrig sett dig som en... Alltså en... Som att du har haft någon problematik. Och det är att jag dömer då. Så. Men du har alltid varit liksom glad, skön. Liksom, aldrig varit någon så här värsting som har hävdat dig för att... Liksom, du ska bli omtyckt, som jag. Alltså jag vill ju bli omtyckt för att jag var dum. Liksom. Nej, men förstår du vad jag menar?
Ja,
jag försökte hävda mig aggressivt och liksom oskönt hela tiden. Men du har bara så här lunkat omkring och varit... Det är min uppfattning. Liksom, och den kan vara helt fel. Men jag har aldrig sett att du har haft liksom en problematik med dig. Och inte heller efter olyckan som skedde sen när vi var lite äldre.
Nej, och där får jag igen tacka min mamma och mina brorsor. Liksom. För att som sagt, vi var snortajta med allting. Och det var mycket. Det var ju alltså mycket sport, mycket skola. Liksom. Eller så mycket skola som det var då på den tiden. Liksom. Men det. jag hade ju inte jättesvårt för att lära. Det var, jag trivdes rätt bra i skolan liksom. Jag hade mina polare där. Och sen så var det ju liksom, ja men det var sport på fritiden. Och sen så gick man och la sig, så började om liksom. Mm. Så jag hade liksom inget, jag hade inget behov av att bli super, varken superomtyckt eller liksom fruktad eller liksom någonting. Alltså jag behövde inte hävda mig alls.
Va, hade du någon problematik i skolan?
Nej.
Som, ingenting som inte fick dig att inte vilja gå dit? Eller?
Nej, alltså det var egentligen ingenting som störde mig. Jag hade ganska lätt för mycket. Så att man kanske tog det lite för lätt. Men annars så var det ju, gick dit för att träffa sina kompisar. Så var det ju liksom.
Mm.
Så utanför det sen så var det ju inte så mycket mer än att, ja.
Det är ju, alltså, jag höll på att säga orättvist, det är det inte. Det är jävligt befriande att höra, att, för det sitter ju självkänsla.
Mm. Ja,
och, verkligen.
Ja, såklart det gör. Och det är klart att som kanske 12-13-åring så var man väl inte skitsäker på sig själv när liksom rösten svajade, man växte en decimeter över sommaren och vägde 40 kilo liksom. Men de som vi umgicks med, vi var inte speciellt dömande mot varandra. Vissa kanske.
Här satt jag
och
flimrar med ögonen som att vi kommer från två olika världar och vi kommer från samma.
Precis, och det är alltså för mig så, jag kan inte komma ihåg att det var så. Alltså min upplevelse var inte alls att det var något liksom, att man blev utdömd på PGA-kläder eller vad det nu kan vara.
Mm.
Så att, ja, nej, jag har inte alls den bilden liksom.
Nu kommer jag berätta en sak för dig som du har varit delaktig i ett av mina liksom, så här, mest avgörande situationer i mitt liv. Jag vet inte om du kommer komma ihåg det här, men jag vet inte om vi går i sjuan kanske.
Mm.
Vi går från då Bäckhagens skola där vi gick på väg till centrum. Och då passerar vi SOS.
Mm. Ja, ja, ja.
Den gula byggnaden bakom simhallen. Och det är avspärrat. Det är polisavspärrningar och det är värsta pådraget där. Det är du, det är Danne Dahlbjer, det är Jonas Dunroth, det är jag. Och jag får fullständig panik, för min mamma är där. Vi gick ju på SOS. Liksom.
Okay.
Så jag bara skriker, så jag bara, shit, min mamma är där inne. Och så försökte ta mig in, bara på att ni skrattade åt mig för att min mamma var på SOS. Liksom.
Okay, jävla assholes.
Men det, så är det ju att vara ungdomar, vi är barn liksom.
Ja.
Och jag kommer ihåg att så här, jag bara, okej, de skrattade åt mig. Min mamma är in på SOS och det är bombhotat. Liksom. Jag bara, från och med nu, ingen ska skratta åt mig. Jag ska aldrig vara fattig. Alltså, ingen av de här människorna ska få liksom, göra så här mot mig och min familj. Och det här, jag har med det här i min föreläsning. Om,
okay.
Som är så här, en avgörande grej i mitt liv som hände. Ja. Det var inte det ni menade. Men saker och ting sätter sig liksom.
Ja, såklart.
Vi var extremt fattiga och jag, liksom, jag kommer från ett missbrukarhem och det var tufft som det var. Liksom. Och jag hade mina bröders kläder så jag kände mig hela tiden dömd.
Och, på förhand?
Liksom. Ja, och så här, jag hade inte det som alla andra hade.
Nej.
Och när jag väl hade det sen, efter det hade jag allt innan någon annan hade det. För att då tog jag det från de som hade det.
Ja.
Liksom. Men så här, den grejen, den har fått mig till att bli den entreprenör som jag är idag.
Mm.
Den har fått mig till att jag har pengar idag.
Ja.
Att säga, jag ska ingen, det där ska aldrig hända.
Nej.
Ingen, alltså aldrig någonsin i mitt liv. Liksom.
Och den händelsen är inte ens en notis hos mig. För det är ingenting jag kan komma ihåg.
Liksom. Och det är ju så det är, tyvärr.
Exakt, men ja, det är ju så konstigt.
Och för er var det ju inte mer än det. För ni förstod inte vad det innebar med att mamma var på så. Eller liksom, så här, vi var 12-13 bast.
Mm.
Liksom. Så vi kommer från samma värld. Du känner att den inte var dömande. Jag känner att den var väldigt dömande. Mm. Liksom. Och det är det som är det fina med allas historier.
Ja.
Den har två sidor.
Mm.
Liksom. Du och jag var i exakt samma situation. Det betyder ingenting för dig, fast för mig var den livsavgörande.
Ja, exakt.
Jag hade ju mycket problem i skolan. Alltså, men jag, alltså, än idag har jag jätteproblem med min självkänsla. Alltså, jag har inte koll på den överhuvudtaget. Den lever verkligen sitt egna liv. Liksom. Det spelar ingen roll hur framgångsrik folk tycker att jag är, eller hur mycket pengar jag tjänat, eller vilka bolag jag driver. Mm. Det spelar ingen roll. Jag mår ju som jag mår på grund av mig själv.
Ja.
Jag är inte snäll mot mig själv. Liksom. Och jag tror att det är viktigt för de som lyssnar att ta med sig att det är självkänslan.
Mm.
Liksom.
Det är uteslutande.
Ja, men jag säga. Det är verkligen det. Ja. Och jag såg ett inlägg på Facebook häromdagen då jag satt och scrollade i mitt flöde och sen så är det någon sån här grupp. Jag vet inte ens vad gruppen heter, men det finns massa olika grupper på Facebook. Och så var det en herre som la upp en bild på sig själv och så här beklagade sig. Att så här, jag har inga tjejer, ingen tycker om mig, bla bla, jag är så tjock och ful. Så jag skrev till honom. Bara så här, fan, jag skrev till honom och se om han är mottaglig för vad jag skriver. Mm. Liksom. Och jag skrev då så här, jag har aldrig haft problem med tjejer. Jag har inte upplevt de problemen som du har. Men jag har upplevt andra problem på grund av min självkänsla.
Mm.
Och så här, mitt bästa tips är att så här, börja göra någonting för dig.
Exakt.
Förslagsvis kanske då. Det är kanske ett svårt steg att ta, men kampsport.
Mm.
För att det ger självkänsla. Du blir bra på någonting, du känner dig lite manlig, så här, hit och dit, bla bla. Mm. Han svarade tyvärr inte, och så det, jag kanske var dum som gjorde det här, men självkänsla är så jävla viktigt. Mm. Och det är någonting jag har fått lära mig de senaste 5 åren. Alltså, ja. Snacka om sen utvecklingen, alltså ja, riktigt.
Absolut. Men där tror jag också att just när du nämner Facebook, alla såna här sociala medier och sånt, det drivs ju i stor del av folks dåliga självkänsla.
Mm.
Att du vill ha uppmärksamheten, du vill ha, alltså det är så sjukt att säga det, men liksom så här, du får ett hjärta på en bild och då mår du bättre.
Mm. Men verkligen.
Det finns inte ens en fysisk grej, utan det är så här, vad fan.
Och det är därför det är så mycket fake.
Ja.
Och det är därför jag gör det här som jag gör nu. Mm. Jag behöver alltså visa äktheten i människor och i vad man gör och liksom i sorg och i trauman och whatever. För att det finns. Bakom varenda jävla Instagram-konto du ser, varenda jävla brud med snygg röv och fina tänder, hon har mått skitdåligt en gång i tiden. Hon kanske lider av panikångest just nu. Hennes kille kanske slår henne, hennes mamma kanske är alkoholist. Alla människor har den här storyn.
Mm.
Men det är få som faktiskt bröstar den och säger, här är jag, så här ser verkligheten ut. Och vi skulle behöva mycket mer av det för att motivera våra ungdomar åt rätt håll.
Ja, och speciellt när det ska komma från alltså, kända personer, om man säger så. Om det är någon sportprofiler eller vad det nu är. Nu har det blivit lite vanligare att de går ut med liksom, psykisk ohälsa och såna grejer. Men jag tror att det är viktigt för, speciellt för alltså, som min dotter som fyller 12 nu, att hon inte liksom faller i den fällan. Liksom, utan att man, det finns, du går inte på att allting är guld och gröna på.
Men har du det samtalet med henne?
Ja, vi har pratat om det här. Liksom. Ja. Det här betyder ingenting egentligen. Det är någonting, du får det att betyda någonting genom att vara inne på det. Men annars så, du skulle klara det lika bra utan det.
Mm.
Men hon är 11, det är svårt att...
Ja, men så är det. Och jag liksom...
Nå hela vägen.
Jag tror att det kommer vara, även om du är medveten och pratar med henne, så tror jag att det kommer vara svårt att få henne att förstå.
Mm.
För det krävs... Jag tror det krävs en vuxen hjärna.
Ja.
Liksom. Men jag har ju haft det här med min dotter. Hon är lite äldre. Men det har ju varit situationer där hon är så här... Jag har sett hur hon ler konstigt.
Mm.
Så vad är det? Hon bara, nej, men jag har så gula tänder. Det här var, alltså då var hon typ 14.
Mm.
Jag bara, nej. Du snusar inte, du röker inte, du dricker inte kaffe. Det var helt normala tänder. Inte om man jämför med Kim Kardashian.
Nej.
Men du har helt normala tänder. De är inte gula liksom. Och då, men det har ju blivit en verklighet för henne.
Ja.
Så då har hon fått ett utseende komplex för någon som har betalat 140 000 för att stoppa in porslinständer.
Ja.
Och det är ju ett samhällsproblem om något.
Mm. Ja, det är skrämmande. Och det, ja, som sagt, det behöver ju vara en vuxen hjärna som kan se igenom.
Mm.
Ja, tror jag. Men ja, de är ju liksom... Det är försökskaniner liksom. Det får ju se vart det landar. Men jag tror inte att det är superbra alltid.
Nej, men det tror inte jag heller. Men som du säger, fler och fler börjar ju liksom vakna i den frågan.
Mm.
För det är en sjukt viktig fråga. Alltså, jag är också så här, jag är ju sociala media, liksom social media person, men jag blir påverkad.
Ja, såklart.
Också.
Du är människa, eller?
Jo, absolut. Men jag blir ju påverkad. Jag kan vara så här, men fan, jag vill också ha så där. Eller fan, vad bra det går för han, eller hon, eller whatever. Man sitter och jämför, liksom. Det är ju hjärntvätteri på... Nej, men det är ju det.
Ja.
På hög nivå, alltså. Mm. Extremt farligt. Ja, alltså jag fick en tidschock här innan vi började spela in, när jag frågade om tidsperspektivet på det här. Så nu vet jag faktiskt inte. Men jag skulle uppleva det som om att det var typ 12 år sedan då, kanske?
14.
Är det 14 år sedan?
Mm.
Så för 14 år sedan så... jag vet inte, hur stod det här i relation till Linda?
Linda var nog... Det måste ha varit början 2000 någon gång, va? 2001, 2002.
För jag vill minnas det som att det var ganska liksom nära varandra. Men
det var nog så här, det var 5-6 år emellan kanske.
Okay.
Någonting sånt.
Vi har en gemensam barndomsvän som heter Linda, som är tvillingsyster till vår gemensamma bästa vän, skulle jag säga, Jonas Dunroth, som gick bort i en trafikolycka. Men okej, min minnesbild är i alla fall att de här avlöste varandra. Men det gjorde de inte då. Det var en stund emellan.
Ja, det var det. Men ändå nära nog, liksom, för att det skulle...
Ja, plus att det var så nära. Ja. Alltså, det var så nära i vår vänskapskrets.
Precis. Liksom.
Men det... Du var med om... Alltså, jag kan inte ens... Där och då kunde jag inte tänka mig något värre. Och sen var du med om en annan grej som jag där och då inte heller kan tänka mig något värre. Så att det var liksom två riktigt, liksom, för mig förlamande situationer.
Ja, det var en 3-årsperiod som var, den var riktigt dålig.
Mm.
Alltså på riktigt dålig.
För du, din familj var med om en bilolycka.
Ja, min mamma och lillebror och hans dåvarande flickvän då, Linnea. Hade varit på handbollsmatch. Och jag och just Jonas Dunroth, vi jobbade i min mammas café för att de skulle åka iväg.
Mm.
Sen ringer min brorsa efter några timmar. Och jag kommer ihåg att vi var nog lite småbakis. Båda två, jag och Dunroth. Men han ringer i alla fall och han låter orolig, liksom. För de skulle åka och kolla på handboll. Han åkte egen bil, de dyker inte upp, han får inte tag på någon, och så frågar han om jag har fått tag på någon. Och jag har inte ens försökt, så jag säger nej. Nej, okej, men jag prövar igen, och så lägger han på. Och sen tar det väl någon timme till då, så ringer han och så säger han att de har varit med i en bilolycka, du måste komma till SÖS nu. Och det är allt han säger. Och så i min värld så bara okej. De har gjort illa sig, liksom. Så jag säger det till Dunroth, så här, jag måste dra, de är på SÖS. Ja, men det är klart du ska dra, liksom. Så jag åker iväg.
Vart är du då? Vart
ligger då du? Är jag i Tyresö.
Okej.
Okay.
Just det, i ishallen där.
Precis. Så jag drar iväg. Åker, ringer hem till Frida. Säger samma sak. Det har varit en bilolycka, jag måste till SÖS, liksom. Men jag tror till och med att jag säger det verkar inte vara någon fara, för att det lät inte så farligt, liksom. Och jag åker till SÖS och går in på akuten. Och går igenom varenda skynke, liksom. För jag tänker, de sitter väl här någonstans. Går igenom varenda skynke, ser ingen. Går fram till den här receptionstjejen, liksom. Och frågar efter min mamma, då. Och hon säger, vänta lite, så går hon iväg. Så kommer det någon annan. Och bara, men följ med här. Okej, följ med.
Här har du inte börjat tänka
någonting? Inte alls. Nej. Det finns inte på världskartan, liksom. Utan jag tänker, men de får väl någon rum då.
Mm.
Och så kommer vi in i ett rum. Och då ser jag min pappa och storebror. sitter i soffan. Det står två poliser, en läkare och en kurator. Och jag liksom registrerar att de står där, men jag fattar inte liksom. Så att då jag ser att de gråter, alltså ögonen ur sig liksom. Får inte fram ett ljud. Jag tror inte ens de noterar att jag står där. Varpå att de stänger dörren bakom mig och så berättar, ja, läkaren berättar då vad som har hänt. Och då har de blivit påkörda i sidan. Och Jimmy då, min lillebror, dör direkt. Alltså dirr. Och min mamma, hon lever tills ambulansen kommer. Men sen är det stopp liksom. Och jag frågar då först, vem är det? Det är det jag kommer ihåg att jag frågar. Och ingen säger något. Och jag tror att det är Jonas då, min storbror, som säger att det är båda. Mm. Men de var ju tre i bilen. Men då får jag veta att Linnea lever fortfarande då. Men både mamma och Jimmy har gått bort liksom. Och ja, vad gör man? Jag blir så arg så jag vet inte hur jag ska ta vägen.
Det är det första, alltså det är första känslor.
Det är första känslor, alltså det är raseriutbrott liksom. Så jag slår sönder väggen och bara går ut. För att här sitter min pappa och storebror. Alltså, de ska ju ta hand om mig liksom.
Mm.
Och de är helt, de är vrak liksom.
Mm.
Så jag blir arg först på dem. För att jag är minst.
Mm. Men hann du tänka så långt? Så jag är minst?
Ja, och det gick fort. Det var så här, jag är minst.
Mm.
Alltså, och ni sitter bara där. Så jag blir arg för att, så här, hur kan ni vara så här? Inte veka, men hur kan ni liksom, ni ställer inte ens upp när jag kommer in. Alltså, jag var så arg. Så jag får ju skort ut då av sjukhuspersonal. Så sätter jag mig bara utanför ingången till akuten liksom. Och så bara, jag måste ringa till Frida liksom.
Ja.
Och jag ringer till Frida och hon svarar.
Frida är din...
Det är min
fru sambo.
Mamman till mina barn.
Mm.
Och så säger det liksom att... Ja, de har dött. Båda två. Och det är liksom helt... Det är helt tomt liksom. Varpå att hon börjar ju såklart gråta. Jag börjar gråta också. Och... Ja, jag säger att jag ringer tillbaka liksom. Så jag lägger på, går in igen. De sitter fortfarande kvar i soffan liksom. Och ja, ingen liksom, ingen gör någonting. Alltså någon måste göra något. Sen vad det är, det vet jag inte, men någon måste ju liksom...
Det är din känsla. Alltså.
Ja, någon måste agera, göra någonting liksom. Så då frågar jag, och det här kommer jag också ihåg, om den som de krockade med lever. Ja, han lever. Ja, skönt. Det var inte alla liksom på en gång, typ. Mer än så hade de inte liksom att säga då. För då var det ju, det var polisutredning. De hade blivit påkörda i hög fart liksom. Vi åker ju hem till min mormor av alla ställen. Och där samlas hela släkten.
Och det här är samma dag?
Det här är samma dag på kvällen. Och klockan var väl, jag vet inte vad klockan var när jag fick reda på det, 6 på kvällen i november liksom. Så att det var mörkt ute, jag vet att det var mörkt när vi åkte dit. Vi fick skjuts dit av sjukhuspersonal liksom. Och sen så var vi liksom inte, alla var ju såklart jätteledsna och sådär.
Kände du fortfarande ilska eller hade du kommit över till så?
Nej, då hade det gått över. Då var det bara tomt liksom. Alltså så här, ja men chock. Man bara satt och stirrade ut genom fönstret liksom.
Men förstod du det?
Nej, jag tror inte det. Inte på det. Alltså jag hade ju inte sett någon.
Nej.
Någon sa till mig att de inte finns, men jag har inte sett någon.
Mm.
Bevisa motsatsen ungefär liksom. Men det är klart att man vet. Men... Jag vill inte, såklart inte vi tror på det liksom. Och sen är det ju töckel liksom, hela vägen. För att dagarna som går efter så är det ju grejer som ska göras. Vi ska ju planera begravningar. Hur ska vi göra det liksom? Ska vi ha musik? Ska vi träffa prästen? Har vi någon begravningsbyrå? Vem ska liksom ta tag i allt det här? Och då kommer jag ihåg att jag var så jävla arg på min brorsa och farsa. För de gjorde ingenting. De var helt, ja men det är lelösa. De kunde inte göra någonting. Allt man fick var snyftningar och jag kände att de tyckte synd om sig själva. Och det är där någonstans vid 26 års ålder så blev jag vuxen. För då var det liksom, ja men jag ringer till prästen. Jag fixar det med alltså begravningen. Vi ser till att vi vill ha det här kapellet, vi vill göra sig och så. Vi ska ha den här musiken, vi ska göra det här liksom.
Tog du de besluten själv då, eller bollade du det med?
Nej, det var inte så mycket att bolla med, för det var ju liksom, det var ju som att kasta studsboll på en mjuk matta liksom. Det bara dog liksom. Så att jag kan väl säga att jag var ganska drivande. Eller, ja, jag var drivande i allting. Och så här i efterhand så tror jag nog att det var för att hålla mig sysselsatt. För annars så tror jag att nej, men jag hade nog gått under. Det tror jag. Men de följande dagarna så var det liksom, jag måste berätta för folk. Du visste ju om det. Genom min moster då. Och sen så färdades det. Jag behövde inte berätta så mycket för någon, utan det gick runt liksom. Så jag kommer ihåg att det kom några, de närmsta kom hem till mig liksom. Och så berättade jag hur det hade gått till och vad som hade hänt liksom. Men sen efter liksom, jag kände mig, vi hade ju fortfarande inte fått se dem. Och då ligger de på Karolinska då, efter en obduktion. Och jag vet inte vem som bestämmer, vi åker dit i alla fall.
Ville du se dem?
Ja, jag tror det. För att få något avslut liksom. Eller för att greppa situationen bara, tror jag.
Cementera liksom.
Ja, men att så här, nu är det svart på vitt liksom. Ja. Och så står vi utanför den här, vad ska man säga, kapellet liksom. Eller, egentligen så är det ju, det är ett förskönat kylrum liksom. Och jag och Jonas går in först. Och så ser jag min lillebror där. Men det är inte liksom, jag ser att det är han. Men det är inte samma. Det är liksom, ja men det finns ju inget liv liksom. Men där tror jag då satte det sig liksom. Då bröt jag ju fullständigt. Och jag hade så svårt att gå därifrån. För då blir det, det här blir ju sista gången någonsin som jag ser dem liksom. Så efter det, begravning. Och sen efter det så var det ju liksom, ja men man liksom, man låg och grät på nätterna liksom. Alltså bara vaknar av att man gråter. Och det har jag aldrig varit med om innan liksom. Så där visste man ju inte heller vad man skulle, alltså hur man ska få utlopp för det här liksom. Men då hade jag ju Frida och hon var ju ett super stöd såklart. För hon tyckte aldrig synd om mig så. Utan hon var bara där liksom. Och ligga liksom i sängen och bara ligga och få gråta ut liksom. Utan att någon behöver säga någonting. Och sen var det klart. Så att efter det så, jag vill inte applicera min sorg på någon som jag träffar. Eller som jag kanske inte har sett på länge. Då vill jag inte liksom, det ska inte få synas så väl utåt. Jag kan gråta själv hemma med Frida eller min brorsan eller vad det nu är liksom. Men utåt så tycker jag liksom, man måste ju gå vidare någon gång. Sen hur lång tid det tar, det är ju helt individuellt liksom. Men det var, Nej, men jag ville inte liksom, jag ville inte att folk skulle tycka synd om mig alls.
Nej, det gjorde vi ju. Såklart.
Naturligtvis.
Såklart, oavsett vad du ville eller tyckte. Jag har ju aldrig pratat med dig om det här. Jag har heller aldrig pratat med Jonas om Linda.
Nej.
Vilket för mig är... Nu ska, jag älskar dig Jonas, så jag tar inte det fel. Men jag tycker att det är konstigt.
Mm.
Alltså jag, Linda och Jonas var sammansvetsade. Liksom. Men vi har aldrig pratat om det.
Nej.
Aldrig. Har ni pratat om det?
Nej, alltså vi har väl nämnt det just efteråt för min del då, när de gick bort.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Så var det mera den här... Det här var ju i början på Facebook. Mm. Så det är mycket kondolianser och sånt som kommer där igenom. Och... Vi måste ses, vi måste göra det, vi måste hit och dit liksom. Från folk som man inte har träffat på 10 år, 15 år. Och då är det också så här, det ger ju bara sken av att folk vill säga det här för sin egen skull.
Mm.
De kommer aldrig driva igenom det här. Vi kommer aldrig träffas.
Mm.
Mer än av en slump kanske, men vi kommer inte börja hänga nu.
Och varför?
Och varför skulle vi göra det?
Ja.
De som är med mig nu... kompisar, flickvän, den familjen som är kvar, det är ju dem jag kommer hänga med.
Mm.
Punkt slut. Men just det där pratade vi ett par gånger om, att det är så konstigt för att släktingar hör av sig som man, ja men du har inte träffat dem sen ditt dop ungefär. Och bara, jag beklagar, vi måste ses. Måste vi det?
Mm.
Jag, men så här, jag vet inte.
Men det glädjer mig ändå för Jonas skull.
Mm.
Han är ju stenhård liksom.
Ja, han säger det. Eller han vill ju ge skena det i alla fall. Nej, men så det var väl mera... Då öppnade han väl lite upp sig.
Mm.
Men det där ämnet gick ju inte att röra fram till dess.
Mm.
Det var bara att glömma liksom.
Ja, må din familj och Linda såklart... vila i frid. Jag nåddes ju av det här beskedet, precis som alla andra runt omkring oss. Och det var så jävla surrealistiskt. För att vi var ändå så pass unga att så här, våra föräldrar ska inte dö.
Nej.
Ännu mindre våra små syskon. Liksom. Och jag kommer ihåg att första gången jag träffade dig efter det så var du bara vanliga Micke.
Mm.
Och jag var så här, då visste inte jag hur jag skulle bete mig.
Nej.
Överhuvudtaget. Och jag var så här, men jag tvivlade nästan på att det hade hänt.
Mm.
Så här, är det fel, Micke? Nej, men förstår du att jag
ja,
var
jag
så här...
Förstår. Ja, jag
så här, men jag visste ju att det inte var det. Och sen hade det har följt med mig. Jag sa det till dig. Du är ju kock och jobbar på en jättefin restaurang som heter Tennstopet Grill.
Mm.
Mm. Enastående kock som bjöd mig på, och Dunis då på massa god mat när jag fyllde 40 här nu nyligen. Och då sa jag det till dig, jag har tänkt på det här i liksom 15 år nu.
Mm.
Att så här, fan, vi har aldrig pratat om det och liksom jag brukar alltid referera till dig som den starkaste jag känner.
Mm.
Utan att veta om det faktiskt är det. Men utåt sett så har du ju Det är den bilden jag har sett. Okej, allt det här har hänt honom och han är fortfarande glad. Han är fortfarande trevlig mot människor. Liksom så. Och det har varit en inspiration att... För att jag, när jag mår dåligt, då mår jag dåligt åt alla håll. Mm. Framför alla, med alla. Ja. Det spelar ingen roll. Liksom. Men tror du att det hade med stolthet att göra att du inte visade det utåt? Eller var det genuint? Nej, men det här är min sorg och det ska inte folk behöva liksom, bli rögna av.
Jag skulle säga det senare.
Det är helt magiskt.
För att jag vet själv om man har träffat någon som har gått igenom något. Och sen så någonstans så måste det finnas någon rimlighet i att man ältar saker.
Mm.
Att du tar upp det med allt och alla. Alltså du, ingenting är privat. Och jag kan ju tycka att visst, det drabbade många. Den här grejen, det gjorde det. Men de som blev drabbade mest, det är ju vi. Och sen genom olika bekantskaper så blir folk drabbade i sin tur, men det är inte på samma sätt liksom. Och det som jag har märkt är att om du går ner i fullständigt, du är så ledsen och du har sån sorg att det går in, du funktionerar inte dagligen.
Mm.
Så kommer folk dra sig undan. Och det sker naturligt. Mm. För att ingen orkar.
Men var du rädd för det? Var det det som fick dig
att orka? Nej, men jag skulle bara utgå från mig själv. Att så här, jag vill inte vara med mig om det här är allt jag möts av.
Mm.
Det måste finnas någon ljusglimtar i det. Det är klart att jag var ledsen dagligen i flera år. Men det behöver inte folk, liksom, jag behöver inte kasta det i ansiktet på folk. Eller använda det som en förutsats för att bete mig på något annat sätt. Alltså, förstår vad jag menar?
Mm.
Att jag mår dåligt för att det här har hänt. Alltså får jag frikort. Det funkar inte så. Och det tror jag, en sån här grej som när det här skedde var att jag åkte till olycksplatsen.
Mm.
Själv. Och det här var i Första Strand, Skogås, motorvägen liksom. Jag åker dit, det brinner ljus, jag sätter mig ner, jag gråter, men jag är fortfarande själv.
Det brinner ljus som ni har tänt eller som?
Ja, som någon har tänt.
Okay.
Det brinner ljus, det här var några dagar efter liksom. Men jag kände att jag behövde åka dit, så jag gör det. Och så när jag åker dit så sitter jag där, så tittar man ju runt omkring sig. Då åker vi bussar, bilar. Alltså, folk lever fortfarande.
Mm.
Världen har inte stannat för att det här har hänt. Och den kommer inte stanna heller. Och det var liksom, jag ska inte säga att det var en ögonöppnare, men det var så här, ja, men det är klart att det här har hänt. Men samtidigt, ja, det drabbar inte hela världen.
Mm.
Utan vi får dela med det här och sen så får man får leva med det. Det kommer aldrig gå över, men du lär dig liksom. Så att den bilden som du har, eller hade då, var nog genuin, det ska jag säga.
Mm.
Faktiskt.
Den enda reaktionen jag har sett kring det här hos dig, och nu vet jag inte alls om jag liksom... öppnar upp någon onödig dörr, men det kom ju fram att den här killen som hade kört den andra bilen jobbade på en av våra polares jobb eller något sånt.
Mm.
Stämmer det eller har jag drömt det?
Nej, jag tror nog, det kan nog stämma. Och de, alltså han var väl i samma ålder som min lillebrorsa.
Ja, det var någon ung...
Ja, 21, 22.
Han fick väl fängelse för det här?
Ja, han blev dömd. Jag tror han fick ett år.
Ja, exakt. Han fick ingenting.
Nej, men det är ingenting liksom. Med...
Och sen så kom han ut och så började han jobba då på en gemensam... till dig då kanske mer bekant, men en vän till mig jobb.
Mm.
Och jag kommer ihåg att då blev du arg.
Ja.
När den informationen kom fram.
Ja, men det blev jag.
Helvete vad arg du blev. Och då var jag så här, shit... alltså, det fanns något mer än vad jag hade sett liksom.
Jo, då var det inte för att alltså hans, alltså det var nog byggt på att min första reaktion när jag fick liksom dödsbudet var att fråga hur det gick för den andra.
Mm.
Han har aldrig frågat hur vi mår.
Nej.
Så där, det låg nog kvar liksom. Alltså inte någon gång.
Nej.
Och det störde mig. Något fruktansvärt.
Såklart.
Men då blev jag arg.
Mm. Det kommer jag ihåg att du blev jävligt arg.
Mm.
Inte för att jag liksom jämför nu, men jag förstår det där med att du blev arg. Jag var med om en MC-olycka för 2018. Och det första jag säger, för jag vet att det var en äldre dam, inte en tant, en dam, kanske 50-60 bast, som körde på mig. Hon gjorde ju fel, alltså hon brände rakt in i mig i sidan liksom. Och jag kommer ihåg att jag sa i ambulansen så här, jag är inte intresserad av att göra någon anmälning. Hon måste må så dåligt. Hon måste må så dåligt, den här kvinnan som har kört på mig. Jag blir bortkörd i ambulans liksom, på en MC. Gud vet hur det kommer gå för mig. Liksom.
Mm.
Varpå hon har inte hört av sig.
Nej.
Inga blommor, kom inte till sjukhuset, inget förlåt, ingenting.
Nej.
Ingenting. Och nu, det gick 2-3 månader sen bara, jag ska stämma henne.
Mm.
Blev vansinnig.
Mm. Såklart.
Ringde polisen, gjorde allt. De bara, nej men alltså, det kommer inte bli något. Liksom. Det är bara lägga ner. Jag blev så jävla arg. Hon skulle ha blivit av med körkort. Alltså, hon gjorde fel, men jag skyddade henne för att jag satte mig in i hur jobbigt det skulle vara för henne.
Liksom. Exakt. Och det är den liksom medmänskligheten som man kanske visar i det här fallet. Den det inte slår väl ut, utan det slår tillbaka. Alltså, ja.
Tror du att han skulle vilja men inte vågar?
Nej, det tror jag inte.
Tror inte han vill?
Nej, jag tror att han... egentligen så tror jag ingenting. Jag vet inte, jag kommer inte ens ihåg vad han heter. Det är på den nivån. Jag bryr mig inte alls om honom. Uppenbarligen så lever han fortfarande.
Och nu är det ju många år sedan han jobbade där, så det vet man ju inte. Men,
precis, men uppenbarligen så... jag har gått vidare.
Mm.
Och han har förmodligen gjort det också.
Jag skulle kunna tänka mig att det är läskigt att gå till en överlevande familj och be om ursäkt.
Mm, men jag kan tycka att det är nog det största du kan göra.
Absolut minsta också.
Ja, och liksom du ber om alltså förlåtelse.
Mm.
Det är någonstans... Ja, men det är väl det mest mänskliga.
För han... Olyckan gick väl till så att han körde...
Han körde in i dem.
Ja, de kom från alltså på en påfart.
De körde en vänstersväng. Han kommer... Jag vet inte hur fort, men fortare än tillåtet, kör rakt in i sidan och trycker upp hela bilen mot räcket. Liksom. Så att, ja, han körde fort. Men det var också en sån här grej när det var ju rättegång på det här. Och det var ute i Södertörns tingsrätt. Liksom. Och helt plötsligt så var min pappa väldigt drivande i det här. Han måste se, han måste liksom... Jag måste få han prata med tidningar liksom, mycket mycket publicitet liksom. Och jag har inget intresse alls av att åka till någon rättssal liksom. Jo, men vi ska åka dit, alla ska dit liksom. Ja. Så jag åker väl dit. Jag är väl där efter första pausen liksom. Så kommer jag in, då sitter ju liksom våran sida då.
Mm.
Det är väl 30 stycken som sitter där. Han har ingen. Han har sin pappa bredvid sig.
Han som körde bilen?
Ja, precis. Mm. Och hans advokat. Och det är ett barn.
Mm.
Det är ett barn. På riktigt ett barn liksom. Han är väl 20. Och då tänkte jag, för jag tycker så jävla synd om honom. Och då rann det av mig liksom. Det var, nej. Jag har ingenting här att göra. Det kommer inte påverka mig. Mot det bättre och inte mot det sämre. För mig spelar det ingen roll vad som händer med honom. Men då tyckte jag synd om honom. Så att, ja, då åkte jag hem.
Du är en stor människa, Micke, på riktigt. Jag lär mig sjukt mycket just nu och jag tar in och bara så här, fan, man skulle vara mer som du, på riktigt. Jag hoppas verkligen att folk som lyssnar också kan få den insikten. För att det är så här, med fler folk som dig på jorden så skulle vi ha mindre problem. Så, nej, men så kan man ju säga på riktigt. Folk skulle vara hemlyssna och folk skulle älta och folk skulle bara fuck det här samhället, det knullade mig, jag förlorade allt jag älskar. Liksom, jag skiter i det här nu. Så vitt jag vet så har du varken blivit kriminell, missbrukare eller våldsutövare.
Nej.
Liksom, utan...
Inte än. Ta i trä. Nej, men det är liksom, det låg aldrig nära till hans. Och de få gångerna som, när vi då efter det här gick ut, så drack man ju alldeles för mycket istället. Så att det vart ju svart liksom. Och då tänkte jag, nej, jag kan ju inte det här. Jag kan ju inte dricka liksom.
Nej, men det är ju vida känt.
Ja.
Att du så här, okej, men...
Inte våldsamt eller något sånt där, men det spårar liksom.
Ja, men sen, Micke ska med idag. Då du säger, ja, men då...
Ja.
Då blir det vad det blir liksom. Men det var ju aldrig någon som klandrade dig. Alltså, det fattade man ju. Ja. Jag var ju snarare förvånad över att du inte liksom utagerade mer eller värre. Liksom.
Nej, men där kände jag väl liksom så här... Det kommer inte funka liksom. Det blir inget bra för någon.
Nej, och nu dricker du inte alls?
Nej. Knappt.
När slutade du helt?
Det var nog sen mina barn kom så har jag nog... Ja, men jag har väl druckit några gånger liksom, men det har... Nu kommer ju Frida inte tro det här, men... Inte varje gång så har du inte spårat liksom. Men jag har ju en tendens att bli... klappkanon liksom. Och det är inte så kul längre.
Nej, men det är inte heller konstigt.
Kanske inte.
Nej, men det är det inte. Alltså, inte för att jag liksom på något sätt förespråkar att man ska liksom kröka när man mår dåligt.
Nej.
Men det är inte konstigt att när man väl börjar bedöva sig, att man bedövar sig massor.
Nej, så kan det ju vara.
Speciellt inte när man har gått igenom och du har gått igenom. Vi har ju bara kommit halvvägs. Skulle jag säga. För strax efter det här så här, vi ska tillägga att jag och Micke hade aldrig direkt kontakt. Nej. Egentligen, utan det är så här, vi hade Dunrot gemensamt, vi hade Dahlberg gemensamt, vi hade några liksom spelare runt oss gemensamt. Så att jag tog hela tiden del av vad som hände. Man kan säga så här, att Dunis då, Dunrot, han är en centrumpelare för två läger.
Ja.
Jag är och mina grabbar i ett läger och Micke och hans grabbar i ett annat läger. Och vi liksom sammanstrålar ibland, men det är liksom, ena är sportligan, det andra är centrumligan. Så skulle man väl
lite så.
Så skulle man väl kunna säga. Men så, jag kommer ihåg att du skulle få barn. Och min första tanke var då så här, fan vad skönt. Fan vad skönt att han får en egen familj nu så att han kan skifta fokus. För även om jag inte såg din sorg och liksom tyckte att du var stark och sådär, så jag fattar ju, jag kommer själv från alltså massa känslor och jobbigheter. Att så här, fan, och jag hade barn och var så här, äntligen kommer han kunna greppa någonting som blir på riktigt och som blir hans och som blir hans framtid. Liksom så. Jag kommer ihåg att det var min liksom kärlekstanke till dig. Oftast när folk får barn säger jag så här, aj, nu går det åt helvete. Men här var jag verkligen så här, fan vad bra. Liksom.
Och det var nog, vi snackar väl 2 månader efter.
Ja, det var ju tätt in på.
Ja, som Frida ringer och berättar liksom.
Vad kände du då? För det var ditt första barn.
Ja, jag var ju superglad. Och det, som du säger, det kom så jävla lägligt. Och då hon sa bara, ja, är med barn liksom. Ja, då kör vi. Och det var ingen snack liksom. Och det var, jag skulle säga att det var först bland, i vårat läger så var jag först. Eller näst först, jag kommer inte ihåg riktigt. Men det upptog ju all min tankeverksamhet liksom. Och det här med det här blir vuxen känslan liksom, det var den som jag kände liksom. Och ja, vi gick på kontroller. Hon var lite mindre än vad de normalt sett är liksom. Men annars inga komplikationer. Kommer fram då i juli 2008. Och Frida säger att nu är det dags liksom.
Föda.
Nu ska vi föda. Skitbra.
Vad hade du för känslor inför det?
Nej, jag var pepp.
Ja.
Jävligt pepp. Mest för att... Ja, men jag vet inte. Det saknas ju någonting.
Mm.
Och jag tror att det här, det är det liksom. Det är det som kommer... Ja, men sluta det liksom, ja. Cirkeln. Så vi åker in. Tar ganska lång tid. Hon kommer ut på eftermiddagen. Hon är ju... Alltså, fågelunge liksom. En liten. Och sen...
Men var hon mindre än vad ni trodde?
Nej, var ju liksom...
Ni alltså, visste om att du...
Ja, hon var ju inte liksom ett äpple stor, utan
ja.
52, fast hon vägde ganska lite, 2,8 eller något sånt där liksom. Men det var inga konstigheter. Fixa barnstolar, allt det där, och knalla ut därifrån efter 2-3 dagar. Åker hem, allting i toppen. Gå på kontroller, ja men det vanliga, det är det som man gör liksom. Så får vi en, om det var 2 eller 3 månaders kontroll, får en remiss till av barnmorskan. Och åker till SÖS. Ska träffa...
Nu vet ni inte varför.
Nej, utan får en remiss till neurologen. Ja, vad gör man där då liksom? Mm. Ungefär. Så vi åker dit. Går in, träffar då en överläkare. Hon heter Lena Stark. Om du tänker dig Cruella de Vil i 101 Dalmatiner, så såg hon ut. Och hon lägger det på bordet.
Bara rakt av?
Rakt av. Inget gullegull. Hon säger bara, er dotter är allvarligt sjuk. Vad fan pratar hon liksom? Jag tänkte så här, är vi i fel rum?
Mm.
Så jag bara, ja. Hur, okej.
Okay. Som feber eller liksom?
Nej, hon bara sa det.
Ja.
Och lät det sjunka in liksom. Och liksom, sen är det ju bara, det är igen ett töcken. Vi gick ut därifrån, satt oss i bilen och så bara, vad fan?
Fick ni inget mer?
Nej, vi fick ju massa, men det är ingenting jag liksom kunde ta emot då. Vi skulle komma tillbaka. Och ta något, hon kanske tog några prover eller något. Det, alltså jag kommer faktiskt inte ihåg. För att efter de orden så var det bara surra liksom.
Mm.
Åkte hem och bara, vad fan var det där liksom? Och sen så jag bara, det, alltså hon var lite så här rörelsenedsatt i benen. Eller liksom...
Svag typ.
Ja, men precis. Så jag tänkte så här, ja, men det är väl något sånt då. Mm. Så vi åker hem. Så kommer jag ihåg att Frida visade någon video från kanske 2 månader före. Där det är full rörelse.
Mm.
Och så liksom, jag ser det här på telefonen. Liksom. Jag kommer ihåg att jag står på balkongen. Och då börjar jag bli orolig. Liksom. Alltså riktigt orolig. Så kom jag på en grej. Eftersom vi inte visste. Och hon sa ingenting förrän provet var klart och sådär. Så hade inte jag försäkrat. Vi hade ingen graviditetsförsäkring. Så då går jag in och fyller i en försäkring. Skickar in den. Får ju svar 2 dagar senare. Att försäkringsförfrågan avslås. För att de misstänker SMA.
Mm.
Så då går jag in, googlar. Spinal muskel.
Kom du på att du skulle få svar på vad det var?
Ja, men alltså, för då kommer de aldrig. Och då kanske man får någonting. Liksom.
Okay.
Så jag googlar. Spinal muskelatrofi. Och det är en dödsdom. Rakt av. Det finns 2 olika varianter. Mm. Liksom.
Och båda har samma utgång?
Det beror på när de upptäcks. Men det är ingenting man kan ta in heller. Liksom. Det står på en skärm. Vadå? Alltså, lägg av. Liksom. Så då åker vi tillbaka. Då. Jag kan inte säga tidslinje, men det är inom någon vecka. Liksom. Åker tillbaka. Och vi har med oss Fridas mamma, då, Ellen. Och sen så går vi med barnvagnen och det är, vi blir ledda i korridorer bort liksom. Mm. Och det är så jävla bekant, för det här hände mig för mindre än ett år sedan. Ingen säger något, utan man bara går. Och det blir mindre och mindre folk runt omkring. Så det är en smygande känsla liksom. Samma sak, då kommer hon, Lena då, stark. Hon lägger down the law, om man säger så. Då. Hon säger hon kommer dö här.
Mm.
Och då svartnar det igen. Frida bryter ihop. Hennes mamma gråter. Jag ställer mig upp. Och det enda jag vill är liksom, jag vill ha sönder saker.
Mm.
Och jag går ju lös på inredningen där inne. Men det går över till någon sorg istället.
I samma situation?
Ja, alltså för att jag kom ihåg att jag slog sönder någon spegel. Och gick ut. Och gick in i ett rum mitt emot.
Mm.
Och satt på sängen där. Och jag var så ledsen så jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Och så kommer in någon sjuksköterska. Och det var samma sak där. Då fick jag lite eskort liksom av sjukhuspersonal, för de trodde att jag skulle göra illa folk liksom. Mm. Men så var det inte. Och hon, Lena Stark, berättade då, de misstänkte det SMA då. Och det var ju det som jag trodde också. Eller trodde, det var det som jag hade läst mig till liksom. Och det är en muskelsjukdom som gör att musklerna slutar funka. Tidslinjen är väl ett år ungefär. Hon är 3-4 månader. Det är liksom, vi har 8 månader kvar. Det är det jag tänker liksom. Mm. På sin höjd. Så vi åker hem därifrån. Och så ska vi in på flera kontroller. Och jag vet att vi kommer hem. Och det är klart att vi är ledsna. Men det är liksom, det har inte hänt nu.
Nej.
Så vet jag att Fridas mamma och pappa och syrra kommer över och de är helt förstörda. Och jag förstår inte riktigt varför de är så ledsna. För att i mina ögon mår hon fortfarande, hon mår ju bra, glad bebis liksom. Med lite mindre funktion liksom i typ benen, det var så man kunde se det liksom. Så vi sitter och äter middag. Och det är också så här, det är surrealistiskt liksom. För det är inte en... vi firar ju liksom inget.
Nej.
Men det är inte en begravning heller liksom. Och någonstans där under den här hösten som följer så är vi på kontroller. Vi åker dit liksom och kollar. Det är alltid lite sämre, men det är inget synbart så. Hon kan avgöra det. Hon är överläkaren där. Och vi får en så jävla bra relation med henne. Alltså hon är...
Lena Stark.
Ja. Nu vet jag inte om hon lever fortfarande. Men om hon gör det och skulle höra det här så var du guld. Alltså guld. För att jag aldrig liksom... Det var aldrig något... Nej, men det var aldrig något fluff runt. Utan hård, rak, ärlig. Och ja, bara rakt igenom... Ja, vanlig människa liksom. Och jävligt kompetent såklart. Men vi är där veckovis. Liksom åker in och kollar, åker hem. Så visar det sig att hon blir lite mer då... Lite mer... Alltså immunförsvaret är inte 100 liksom. Och då är det ju... Ja, vi vill ju såklart inte ha så mycket folk runt omkring oss. Så vi är mycket hemma liksom. Och... Ja, Frida är mammaledig. Jag jobbar på en stund. Och vi kommer väl fram på vårkanten där. Våren, sommaren. Det är nog i juni. Och det är så här märkbar synligt skillnad att hon börjar bli svagare liksom. Men inga hjälpmedel, ingenting sånt liksom. Och sen så får hon feber en dag. Så Frida ringer mig till jobbet. Jag åker därifrån såklart. Och då känner vi båda två liksom att nu är det slutjobbat. Liksom. Nu får man vara, nu får du vara hemma. Liksom. Så vi åker in till sjukhuset. Och jag kommer ihåg att vi kommer in på SÖS på Sachska på akuten. Och vi läggs i ett rum på sidan. Liksom. Och då har vi i våran journal att Lena Stark ska kontaktas så fort vi kommer in. För vi kommer komma in. Men då ska hon veta om det direkt. Liksom. Men vi sitter där. Hon får lite andningshjälp med en sån här BiPAP. Eller CPAP-maskin. Hon är lite slämmig. Så jag påkallar liksom deras uppmärksamhet. Så suger de liksom rent med slang. Men hon har ju 40 graders feber. Liksom. Det pendlar lite. Liksom. Så vi ligger där till dagen efter. Och då kommer våran överläkare instormande på morgonen. För då har hon fått det på ronden att vi är här, ingen har hört av sig. Så hon är ju galen på personalen. Liksom. Och ja, vi är på akuten men vi ska bli förflyttade. Och vi blir upp till neonatalen av någon anledning, finns det ett rum. Okej? Okay? Här blir bra liksom. Så vi blir förflyttade upp dit. Blir presenterade för de som jobbar där. De förklarar situationen. Och så stänger de dörren. Och så sitter vi där.
Vad är det för situation? Vad är det de förklarar?
Men alltså vad hon har för något.
Inget nytt liksom?
Nej, utan de går igenom journalen i princip. Och vi ska vara här nu. Tills vi inte behöver vara här. Vi hälsar och säger hej. Där i köket ungefär. De stänger dörren. Och sen ser vi ingen på flera timmar. Och jag fattar inte varför. Jag förstår inte varför. För i min värld så behöver vi
läkarvård.
Det är det vi behöver. Och all läkarvård tycker jag såklart. Så jag säger det till Frida. Jag tycker det är jättekonstigt att de bara stänger dörren. Och så sitter vi här. Och ju längre tiden går ju mer arg blir jag. Så till slut så bestämmer jag mig. Men jag går ner till akuten igen. Träffar samma överläkare som sist. Och så ska jag förklara våran situation. Och då bara, jag bara börjar störtgråta. Jag är så arg så att jag gråter liksom. För att de tror att vi är, alltså känslan jag får är att de tror att vi är här för att hon ska dö. That's it. Och enligt mig så var det inte alls så. Inte på långa vägar liksom. Så efter lite trassel där så kom ju olika överläkare upp och ber om ursäkt och ser till att vi får det vi behöver liksom. Får en andningsmaskin som är portabel. Vi får allt. Alltså servicen är 5+ liksom. Så att vi kan åka hem och fira hennes första födelsedag hemma. Då får hon sondmatas för då är hon svårt att svälja. Och jag vet inte, men både jag och Frida liksom, vi hade bestämt oss på att så här, vi kör på tills något annat sägs liksom. Behandlar henne precis som en vanlig unge och vi gör vardagssaker liksom. Och allting, alltså inom situationstecken är det toppen. Det är klart att vi är jätteledsna för det som kommer att hända. Och det som vi har varit med om. Men samtidigt så är det är så jävla intimt det vi har. Och ja, jag vet inte. Det är den värsta och den bästa tiden samtidigt. Det är liksom, det är sammanflätat på något sätt liksom. Sen så är vi framme. Ja, de sa ju då ett år ungefär. Hon fyller år. Inga tydliga liksom jättetecken så. Och sen så kommer vi fram till, ja, vi är framme i september kanske. Så blir det en, ja, hon får en liten förkylning. Och man, med den här maskinen så måste man ta bort den för att göra rent och ja, sådär. Och vi kör ju hemvård, bara vi två. ingen sjukvårdare, ingen sånt. Vi kör själva liksom. Det funkar skitbra. Tills vi lyfter av den där en dag och det blir andningsstopp. Och ja, det blir hjärtstopp liksom. Och jag kommer ihåg det så väl för att det kändes som att det tog hur lång tid som helst innan man reagerar och liksom får arslet ur vagnen. Så jag skriker till Frida att hon ska ringa ambulansen. Jag sliter av den här masken och så börjar jag göra kompressioner och ja, mun mot mun liksom. Och jag vet inte, det tog inte alls lång tid. Men det störtade in två sjukvårdare genom ytterdörren liksom. Och då har jag fått igång henne.
Shit.
Och de tar med henne på bår med maskin, Frida, allting, hoppar in i ambulansen och så åker de. Och jag kommer ihåg att jag står där och bara, nej men jag kör själv liksom. Det är lugnt. Jag kan åka bil liksom. Bara, men fast du åker med oss, ingen snack liksom. Så att jag hoppar in i bilen, åker dit. Jättemycket folk. Hon mår förhållandevis bra. Och vi står där inne i den här operationssalen. De opererar ju inte eller någonting, utan de bara ser till att luftvägarna är fria och sådär liksom. Och så vet jag att det kommer fram då hon, specialistläkaren, och frågar hur vi vill göra. Vad menar du liksom? Ja, men om det händer igen, hur vill ni göra? Och det beslutet är så här. Jag bara, gör vad ni kan. Funkar det så funkar. Gör det inte det, ja, då får det vara. Och där var vi jävligt överens, liksom, jag och Frida, att får ni inte, vi ska inte tvinga till, alltså,
nej,
för våran skull. Och hon ska inte lida i onödan. Som tur var så hände ingenting då. Så att det var liksom ingen, vi var där några veckor till, fick en helt egen avdelning, egna sjuksköterskor, bland annat en som heter Agneta. Och hon blev typ vår bästa kompis. Hon var så jävla grym. Så vi är där hela hösten, fram och tillbaka. Det blir jul, det blir liksom, det blir nyår. Det blir lite sämre hela tiden, men inget märkbart. Det blir februari, Frida fyller år. Liksom, vi kan fortfarande ha folk över ibland liksom, och sådär.
Jag kommer ihåg att vi var där, alla grabbarna,
ja,
en gång.
Och det var liksom så här, så länge alla var friska typ, så funkade det liksom. Men det var aldrig något att vi skulle, vi ville inte ha det som att det var någon uppvisningsexemplar liksom. Så här, kolla hur tufft vi har det.
Nej.
Utan kom över och käka middag så tar vi det därifrån liksom. Och så åkte vi in kanske en gång i veckan och kollade och badade, så fick hon syrgas liksom. Men det var så naturligt för oss då, så det kändes inte ens som en jobbig grej liksom. Det är klart att man var ledsen under tiden liksom, men fan, jag hela livet på mig att sörja.
Kände du så?
Ja, och det var inte läge då liksom, för att hon lever fortfarande liksom. Men sen så kommer vi, sen är vi framme i mars 2010. Och ja, vi är inne en dag och ska bada henne liksom. De märker att det liksom, det är lite, hon är svagare liksom. Okej, ja men vi stannar över liksom. Hon Lena kommer upp och hon ser orolig ut liksom. Men jag tror att vi båda två, vi var nog så trötta liksom. Så man kan inte ta in allt hela tiden liksom, utan det, ja, vi sitter på det här rummet liksom. Och den här maskinen då larmar ju när det blir för lågtryck liksom. Så den ligger ju och larmar hela natten. Och jag vet att Frida sitter, ja, hon sitter vid sängen hela natten. Och hela, liksom hela kvällen, hela natten, hela morgonen. Och jag typ, jag säckar ju ihop i soffan så här, så jag vaknar ju till då. Och så vet jag att hon går på toaletten. Och då står jag där. Så hör jag ett ljud som jag aldrig har hört. Det låter så här Som att någon bara andas ut. Så jag kollar. Och någonstans har jag läst, men läste ju mycket sjukhustidningar eftersom vi var där så mycket liksom. Att när man dör så kan, det sista som händer är att du bajsar liksom.
Mm.
Så jag kollar så här, per automatik, så har hon gjort det. Så det var konstigt, så jag tar bara av den här masken för att liksom, och då ser jag på henne att så här, nu är det dags liksom. Frida kommer ut från badrummet och jag bara tittar på henne och ser jag bara, ja, nu dör hon.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Och Frida, jag får panik. Alltså, jag vet inte vad jag ska göra. Hon trycker på larmknappen och ja, de störtar in liksom. Då är det hon, Agneta, och de kallar till en läkare. Och Agneta, hon gör en bra grej liksom, för att hon sliter av henne alla apparater och allting. Och så ger hon henne till mig. Och sen så vi står. Jag har henne på bröstet. Frida och ja, vi står bara och kramas liksom. Och så kommer läkaren in och kollar hjärtslagen. Och Agneta då, när han säger att nu har hjärtat slutat slå, så öppnar hon fönstret. Ja, sen är det över liksom.
Wow. Jag har en känsla av att du ändå inte tycker att ditt liv har varit orättvist.
Nej, absolut inte.
Men jag tycker det.
Ja.
Jag... Jag förstår inte mycket. Alltså, på riktigt så förstår jag inte hur du är den människan du är idag. Det är beundransvärt. Alltså, ja. Den så som du pratar om det här och liksom... hur du, dina insikter under de här åren.
Mm.
Det är stort. Det är stort. Det är...
Ja.
Det är orättvist. Alltså, ingen förtjänar det här, men du förtjänar inte det.
Nej, det tycker inte jag heller. Men samtidigt... Så... Jag vet inte, utan Frida så hade det aldrig gått. Aldrig.
Mm. Nu har ju ni fler barn.
Ja, vi har två barn. 11 och 8.
Var du rädd för att skaffa fler barn?
Ja, men det som var med den här SMA-sjukdomen är att den är ärftlig.
Mm.
Så att man fick göra kontroller.
Okej, okay, i tidigt skede?
Liksom. Ja, precis. Så en gång funkade det inte. Och då var det, då var de tvungna att avsluta.
Okej, okay, det visste inte jag.
Nej, och sen det här var i liksom, det måste ha varit årsskiftet liksom 2009-10. Och sen efter allt det här så visade det sig att Frida är gravid igen. Och de ringer från sjukhuset och jag ser på henne hur glad hon är. För att jag hör ju inte, men hon hör ju. Och så får vi det svart på vitt att det är lugnt, det är grönt. Hon mår bra liksom. Och då är vi liksom, ja, april, maj kanske. Så hösten 2010 så föddes vår dotter, Lo. Och då var det ju... Ja, det var ju magiskt liksom, igen. Sen så följde vi upp det med en sladdis 2013.
Okay.
Och där är vi nu.
Lyssnarna vet ju det här såklart, för att jag tjatar om det varje avsnitt, men jag lider ju av hälsoångest. Och inte bara för mig själv, utan även för andra. Mm. Liksom, oroar du dig för dina barns sjukdomar?
I början med Lo så tror jag nog att vi båda två letade liksom tecken. Jag tror inte vi tog det riktigt för en sanning, att det var lugnt.
Mm.
Men sen så visade det sig att frisk som vilket barn som helst.
Mm.
Så att det tog väl något år, sen släppte det. Men just när det kommer till vanliga sjukdomar nu, så jag tycker inte ens det är inte ens en notis hos mig.
Nej.
Utan allting är, ja, det är lugnt. Det är lugnt. Inga problem. Det kan vara trippel magsjuka med sprutdiarré liksom. Mm. Ja, då är det så. Det är lugnt. Och sen med Lille så var det också, det var bara svart på vitt att det är lugnt.
Mm.
Vi kör. Och tar i trä så är de ytterst sällan sjuka. Någon av dem.
Du har liksom lyckats vända de här grejerna till styrkor. Mm. Jag har ju också, folk säger det om att du har lyckats vända dina trauman till styrka. Liksom så här, den SOS-incidenten till exempel har ju blivit en styrka för mig. Men sådana här orosmoment, liksom om hälsa och så. Alltså jag hade aldrig överlevt det.
Nej.
Jag är sjukt imponerad och nu efter det här inspirerad, för att ditt sätt att se på saker är ju helt magiskt. Jag tror ni... Jag har intervjuat en annan tjej som vars barn dog 6 år gammal i hjärntumör. Men hon kom också till den punkten att så här, nej, vi ska leva bästa livet så länge det går nu.
Mm.
Jag tror, alltså, jag kanske också skulle hamna där, det vet jag inte. Men jag kan inte föreställa mig nu.
Nej, det är klart, det skulle vara. Det är jättesvårt. Det är, för det första så vill man inte ens tänka sig in i situationen. Nej. Och det hade man nog med sig ganska tidigt också, att igen, vi ska inte liksom applicera det här på er eller på någon annan, utan det är så här vi har det nu. Men det fanns ju aldrig någon bitterhet mot någon annan när någon annan fick barn eller någonting liksom. Det är klart att man kände att det var orättvist, men det var aldrig någon liksom specifikt, varför får de och inte jag, ungefär. Mm. Utan det var mer, nej, men det är orättvist. Det är liksom. Och det kommer jag alltid tycka, men... Ja.
Ja. Fan, jag är glad. Och stolt och tacksam över att du har varit här idag och delat.
Tack själv.
Extremt... tungt, alltså det är tungt att lyssna på och jag förstår att det är ännu tyngre för dig, men livet blir bra.
Det blir det.
Alltså det blir bra. Jag menar, nu har vi, jag är inne på, jag vet inte vilket avsnitt det här är, men så här, livsöden, det blir bra.
Mm.
Den dagen det inte blir bra så dör man, och då spelar det inte egentligen någon roll. Nej. Längre, utan Nej. Det blir bra. Vill man så blir det bra.
Så är det.
Och det är lättare sagt än gjort, absolut. Men det här är levande bevis. Alltså, Micke, du är ett levande bevis för att det spelar ingen roll hur tuffa motgångar man har. Livet är inte slut förrän så att det är slut.
Nej, liksom. Exakt. Och det finns ju två vägar att gå. Jag valde den andra.
Mm.
Vi kunde ju ha...
Och du har valt den gång på gång också.
Ja, precis. Och medvetet så.
Mm.
Så det är lätt att skylla på allt annat runt omkring och bete sig på ett visst sätt eller göra det på ett visst sätt. Men det är inte rättvist mot någon annan liksom.
Tusen tack mycket.
Tack själv.
Och till er som lyssnar så hörs vi nästa vecka. Tack. Daniel Beiner här. Jag vill bara passa på att tacka just dig som lyssnar på Riktigt Viktigt. Jag är så glad och tacksam över att just du lyssnar. Den här podden förändrar människor till det bättre. Den är så viktig. Och vill man så kan man stötta arbetet med Riktigt Viktigt genom att bli medlem på Patreon. www.patreon.com/riktigtviktigt. Som medlem på Patreon så får man tillgång till allt material långt innan det släpps i de vanliga apparna. Tusen tack för din tid.